uppenbara ditt hjärta, dina ögon och ditt sköna namn, så vi kan se dig. För du har sagt här att de renhjärtiga ska se dig, och vi önskar att se din vilja och dina planer för den här församlingen. Vi önskar att se dina vägar in i framtiden. Vi önskar att bli känsliga i den heliga anden, så vi kan samarbeta med dig och göra din vilja. Så att vi kan säga, ske din vilja i himlen men också på jorden, och ställa oss i ditt förfogande, så att din vilja kan ske genom oss. För du vill ju använda oss, Herre. Du har gjort allt redan, Jesus. Du har gett ditt liv, du har dött i vårt ställe. Synden är straffad, och nu måste vi samarbeta med dig för att din härlighet ska kunna bryta fram i den här världen. Och därför ber vi dig idag, Herre, om växt och mognad i församlingen, i alla våra samarbetspartner över världen, så vi får en levande och verksam tro, så vi kan samarbeta med dig, så att din vilja kan ske. Jag ber, Herre, om en särskild välsignelse över alla våra vänner som samarbetar med oss här i arken utöver världen, våra partner, missionspartner, alla våra distansmedlemmar, alla bibelskoleelever. Vi ber också för församlingen, alla gäster, att du ska mätta var och en med din närvaro. Ingen ska gå härifrån idag och känna sig hungrig, för du har lovat, Herre, att du ska mätta oss med din närvaro, ditt ord och din ande. Så vi välkomnar dig, Jesus, vår Herre och Frälsare. Välkommen. Vi vill lämna världens smuts och orenhet för att följa dig, Jesus. För vi har beslutat och följer dig. Om andra tvekar, då tänker vi ändå följa. För vi har lämnat världen och vi följer korset. Så hjälp oss, Herre, att göra ett nytt beslut idag. Att lämna världen och följa korset. Så vi ber dig, Herre, att du verkar i våra hjärtan, så vi kan göra nya, heliga och härliga beslut i vår efterföljelse och i vår överlåtelse till dig. Underbara frälsare, så välkommen nu och tala genom ordet och tala genom din ande. I Jesu namn. Amen. Tack, Jesus. Ja, det är verkligen underbart att se er alla här idag. Och jag kom ju hem i tisdags. Och de två andra teamen kommer hem imorgon eller ikväll. Så vi har lite olika team. Jag lämnade ju dem i Cebu och de åkte vidare sen till Manila för att vara tillsammans med Virgie. Och det stora arbetet bland före detta prostituerade. Men teamet skulle också arbeta på gatorna för att förmedla evangelium in i de här syskonens hjärta. Vi hörde att Virgie måste göra en akutoperation, så jag lägger det på era hjärtan att be för henne. Ja, och de sa läkarna att de behöver göra den inom en vecka. Och i Filippinerna, förstår ni, så kostar det väldigt mycket att få läkarvård överhuvudtaget. Så det kommer att kosta 40 000 för henne att få den här operationen. Och de har ju inga pengar. Men jag vet ju att Gud är vår försörjare, eller hur? Så tänk på henne den här veckan. Vi håller på att be och lösa ut de här pengarna. Men vilken nåd att få ge människor i Filippinerna hjälp. Vi har haft en fantastisk resa. Jag måste säga att det här var en av de, så att säga, starkaste resorna. Vi känner att smörjelsen ökar i vårt arbete utöver världen. Det är starkare Guds närvaro. Det är mera under, det är mera ljus, det är mera klarhet, det är mera profetisk. Så det är lätt att se det profetiska. Ja, jag minns, jag var i ett möte, så såg jag en man ganska långt bak. Det var säkert nästan 1000 människor i mötena. Men jag visste att Gud ser i varje människa. Och jag bara kände så nöd för den där mannen, så att jag bara ledde av den heliga ande. Gick jag ner och så la jag handen på honom och sa att Herren älskar dig. Och han har omsorg om dig. Han vill trösta dig, för det kommer att hända någonting som kommer att vara svårt i ditt liv. Men jag kommer att vara med dig i den svåra situationen och ge dig all hjälp du behöver. Dagen därpå hände det något fruktansvärt. Alltså, det har varit en riktig katastrof i hans liv som hände, med dödsfall och hemska saker. Men de där orden hjälpte honom Och han var så otroligt tacksam för den här övernaturliga trösten som kom in i hans liv. Men vi har känt, och jag vill ge tack till alla er i församlingen och alla ni som har stått med oss i bön. Att vi har känt att ni har varit med. Jag tycker det är så fantastiskt att känna det där starka att församlingen är med. Alltså ni är med era hjärtan. Ni har varit med i konferensen. Bland alla pastorerna, alla ledarna, ungdomskonferensen. Där har ni varit med genom era böner och ert hjärta. Jag tror Gud också har skyddat oss på ett särskilt sätt när församlingens hjärta har varit med i alla momenten, i alla stegen. I allt vi har gjort så har vi gjort det tillsammans med er. Så tack. Tack för förbön. Det har varit lite dramatiska saker också. Därför vi var ett av teamen var ju uppe på 3400 meters höjd. Jag ville helst inte åka dit för det var ju brant. Alltså det var ju kanske hundratals meter rakt ner i stupen. Och vägarna var ju så smala. Och det hade ju regnat också en hel del. Så när de skulle åka med den här lastbilen så var flaket utanför i svängarna. Men nu tänkte jag att ni ska få se några bilder. Jag är ju borta i helgen. Jag ska till Norge och predika tillsammans med team. Så då kommer ju de här brinnande evangelisterna som kommer hem nu vara helt vilda. Men ni ska ändå få se lite bilder. Så låt dem gå lite långsamt så där så ser vi väl vad det är för bilder. Varsågod. Där är jag på soptippen. Ser ni det? Det är bara sopor, 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 sopor. Det är en jätteområden med sopor. Du kan gå vidare där. Där predikar jag i den stora konferensen, i pastorskonferensen. Det var väl ungefär 1000 pers där på lördagsmötet eller något sånt där. Där verkar Guds kraft, där måste vi ha varit. Det var nog också, i det här mötet, något av de mötena. Vi ber för jättemånga människor. Alltså, ja, vi har bett för så många. Jag tror vi har bett för 1000. På slutet bad vi för alla 1000. Med handpåläggning. Så då hade vi oljeflaska. Du kan bara gå vidare. Det här är ett av husen vi har byggt. Det här, alla hus som andra. Jag tror vi har byggt 8 hus. De är blå. Det här är större huset som är brunt. Som är lite större i lite annat material. Där står jag i ett av de blå husen. Och det är så varmt, det syns inte att det är så varmt, det är fruktansvärt varmt. Det är ett av de här små husen, det är 2 små rum och ett minikök i alla de här blå husen på soptippen. Och ni har ju varit med många och sponsrat. Och här är vi inne i ett av de här husen. Och jag bad ju för alla familjerna som bodde i de här husen och löste smörjelsen över dem. Du bara kan gå vidare. Där har vi medical camp, vi har ju storen. Klinik där som Magdalena, min dotter, har varit med och hjälpt oss att sponsra. Och den här dagen hade vi hjälp för över 250 barn och vuxna från den fruktansvärda slummen. Alltså ni fattar inte hur de bor. Alltså, en ensamstående mamma som jobbar på soptippen med 5 barn. På ett golv bara. Och nu hade vi 4 läkare och 4 sjuksköterskor och så var det också sådana som skulle undervisa hur man behöll hälsa och så. Men så jättesvårt att andas också. För det är så otroligt mycket snusk om man ser luften. Där ser vi den här skylten som där det står att det är dedikerat av Magdalena och en annan person också här i Sverige som var med och sponsrade ett jättefint center där vi kan betjäna människor också varje dag eller några gånger i veckan. Men det här var en större grej som vi gjorde. Där väntar de på att få träffa läkarna så jag passade på att sitta där lite grann med barnen. De hostar ju väldigt mycket. De har TBC och de har det ena och det andra därför att det är så pass dålig luft. Bland soporna där det är jättestora områden. Så, då fick ni se lite och till söndag får ni väl se mera. Men när de var uppe, jag ska säga vilket beskydd vi har fått. Alltså, vi höll på att förlora Jennifer. Det var bara en sekund från att Jennifer hade faktiskt avlidit. Därför att vi fattar inte hur det är när man åker upp i de här Himalaya-områdena på de här jättesmala vägarna. Och då, det gick ju inte ens att åka med bil längre. Man var tvungen att gå. Och det var kolsvart. Och Jennifer skulle gå ut då, utifrån, och göra sina behov eller någonting. Så hon ville gå ut ur, då åkte de fortfarande bil där uppe. Och så gick hon för att hon skulle hitta någonstans där det var liksom på den här vägen då. Men så plötsligt slog hon sin fot mot en sten och stannade upp så här. Och tittade noga och tände sin telefon för att se vad var det för sten. Vet du vad hon såg? Hon såg ett stup på 100 meter. Hade hon inte kommit med foten på den här stenen så hade vi nog aldrig hittat den äldre. För att det var kolsvart. Så Gud har varit med oss, ett väldigt beskydd under den här resan. Och jag tror att det har varit mycket församlingens och böner, beskydd. För det har varit så starkt, det har varit en sån otrolig närvaro. Och jag tror vi har byggt 8 hus, men vi ska nog göra 6-7 hus till också med jättegulliga hus. Vet du, de förlorar ju allt under den här svåra stormen. Det blev ingenting kvar. Bara bråte. Och de bor ju i ett enda bråte. Men nu så byggs de här små husen upp igen. Och vi är med och välsignar. Visst är det härligt. Tänk vad mycket vi kan göra. När vi lägger brödet i Herrens händer. Och låter honom bryta det här brödet. Vi tycker själva, men det är ju ingenting. Det är bara små smulor och lite pengar. Men när vi lägger i hans händer så blir det en väldigt, väldigt stor välsignelse. Och ungdomarna fick ju också predika. Vi hade parallella möten. Så vi hade ungdomsmöte och vuxenmöte. Sen kopplade vi ihop båda delarna. Men jag tog en kväll med ungdomarna. Så att jag bad för alla 260 stycken. Vi bad med handpåläggning för alla till sist. Men det som hände i det där mötet var, det grep mitt hjärta. Därför när jag hade predikat då, så sjöng vi och beslutat att följa Jesus. Så hände det någonting när vi började be. Alltså många av de här ungdomarna, kanske 100 av dem, började skrika och gråta. Alltså det var så öronbedövande. Så jag tänkte, jag kommer förlora hörseln. Därför det var väldigt liten lokal med så mycket ungdomar. Alltså de skrek, det var så nöd. Det var som att all smärta som fanns efter covid och efter den här hemska tiden och stormen och allt det här. Och de hade så dåliga tänder. Alltså Jesus, jag tänkte vi måste göra något mer för de här ungdomarna. Men vi fick ju betjäna dem och de tog emot det från Jesus och de låg under kraften. Och de grät och de skakade och de gjorde såna djupa, djupa beslut. Vet du, det var så gripande att se ungdomarna i Filippinerna. Och få se det här som jag älskar i Filippinerna, alla generationer. Alltså det är alla generationer samman. Det är de väldigt äldre, gamla som är mera fäder och mödrar. Sen har vi alla generationer tillsammans med en sån respekt för Gud. Alltså en sån respekt mellan de äldre och yngre. Och det är någonting som vi ska återta i anden i det här landet. Så att varenda ungdom som kom i min väg gjorde så här med sin hand och böjde sig för att ge mig ära i den kallelse och det uppdrag jag har fått ifrån Gud. Alltså det var väldigt, väldigt gripande. Och jag tror att det var just det här som vi tar hem till arken. För vi är i väckelse nu. Gud har sagt vi är i väckelse. Och vi ger utrymme för väckelse, eller hur? Vi ger utrymme för det som Gud vill göra i den här församlingen. Och genom oss ut över världen. Jag ska predika idag om att växa och mogna i sin tro. För tro är ju en rörelse framåt, eller hur? Genom tron tar vi emot ifrån Gud. Men tron är också en verksam kraft i våra liv som gör att vi kan gå från härlighet till härlighet. Och från tro till tro. Alltså det finns en kraft som för oss in i mycket mer av vad Gud redan har gjort. Nu säger jag redan gjort, för allt är ju fullbordat. Men Gud vill att vi ska få del i det som han redan har fullbordat och berätt för oss. Och det ska jag säga någonting om idag. För vi kan inte behålla veckor som vi inte förstår de här sakerna. För då kraschar allting. Då springer vi som yra höns. Då blir det inget fördjupat. Och i natt när jag vet inte varför Gud kom till mig i natt och sa det så länge så där. Men för många år sedan så var Gunnar och jag i Amerika. Vi hade tagit hand om en grupp och vi skulle ha konferens där. Så åkte vi till Pensacola. Har ni hört talas om väckelsen i Pensacola? Och där var det, där låg ju folk utanför dörrarna för att kunna komma in. Alltså tusentals människor stod utanför för att komma in i de här mötena. Och vi var ju bara på två möten. Ett kvällsmöte och ett söndagsmöte. Och på kvällsmötet var det, jag ska inte överdriva, men vi ser kanske 2000 människor som bara låg på sina knän och bara grät och gjorde bättring och gjorde bättring och gjorde bättring. Alltså jag kommer ihåg det där och tänkte, det här är ju en sån här bättrings, förkrosselse, väckelse. Alltså det var fantastiskt vackert att se det där. Och de grät och de tog emot ifrån Gud. Men sen på söndag morgon fick vi världens chock. Och jag tänkte, är det här samma människor som låg och grät där på kvällen? Alltså på söndag morgon var det köttbullar som stektes i den andliga köttpannan, ska jag säga. Det var helt förfärligt. Det var helt kalabalik i söndagsmötet. Folk var som galna och skulle avsätta pastan. Alltså det var helt sjukt. Jag tänkte, vad är det för öppen ridå? Och de anklagade denna pastor och sa att han hade utnyttjat församlingsmedlemmar för att bygga sitt hus. Och de gick upp med sådana anklagelser. Och jag tänkte, är det samma människor? Och då visste jag. Har ni läst i Bibeln? Hur Saul kom in under profetsmörjelsen. Han låg i flera dagar. Och då sa, är inte Saul bland profeterna? Nej, det var han inte. Därför när han steg upp var han likadan. Han var inte förändrad. Men i den här kalabaliken. Där det kändes, är det här samma väckelse? Så var det några som steg upp och sa, nu får ni sluta med den här köttsligheten. Och pastorn sa, ja men då lämnar jag mitt ämbete. Då lämnar jag det här, då lämnar jag. Då kan ta någon annan som kan vara pastor. Och det var det några som kom och, nej du får inte. Det var så lustigt alltså. Men det var så intressant att det här var inför öppen ridå. Och då tänkte jag, ska vi kunna behålla väckelse? Jag tänkte på det i natt. Så måste det hända något i våra liv. Alltså arken är ju en kallelseförsamling att hjälpa människor. Imorgon kommer det 20 gäster till helande dagarna hit i arken. Och vi är ju en församling som ska ta ut grandet i vår broders öga. Det är vår kallelse. Men vi måste ju för allt i världen få bort, vad då för någonting? Bjälk. Jag tänkte det när jag gjorde ögonoperation. Tack gode Gud att de inte har ett bjälke i ögat. För jag fick ju operera om mitt öga. Och hon grävde. Jag tänkte, ska hon aldrig sluta? Och efteråt så sa hon, jag hittade inte den där skärvan som hade blivit kvar efter den första operationen. Så jag fick gräva innan jag kunde hitta den. Och jag tänkte, tack gode Gud att du inte hade en bjälke. Då hade jag väl kommit in utan öga. Så jag tänkte på det. Ska vi kunna behålla väckelse? Vi ska behålla väckelse. Den ska inte bara springa iväg till 3 veckor för att folk är kötsliga. Utan vi ska vara rädda om vår församlings kallelse och uppdrag. Vi måste vara rädda om det som Gud gör ibland oss. Och vi måste vara rädda om det som Gud gör i andra sammanhang. Men vi måste bevara det Gud gör ibland oss. Så att vi är rädda om det som vi kan behålla. För arken ska ju vara en behållare. Vi ska behålla och förvalta det som Gud ger oss att förvalta. Det ska vi titta lite grann på idag. För Herren säger, jag bara säger det som citat nu så du ska bli glad. För att mätta den längtande själen. Han fyller den hungrande själen med sitt goda. Och vi är ju längtande och hungrande efter väckelse. Men du vet, jag kan ganska mycket kyrkohistoria. Och de flesta väckelserna försvinner. Det är väldigt sällan som väckelser förvaltas. Det händer någonting som gör att det bara springer bort. Men jag tror den här väckelsen som Gud kommer att utgjuta inför sin tillkommelse kommer att bevaras. Beskyddas, älskas. För det kommer att vara kärleken som är drivkraften i den här väckelsen som kommer ifrån himlen. Och jag känner mig så tacksam. Jag är så tacksam. För jag vet om att här i arken kommer ni att vara så rädda om smörjelsen. Guds närvaro. Ni kommer att beskydda smörjelsen. Och vi kommer att be till Gud att vi inte får in liksom något kött eller strid eller splittring eller sådana här saker. Utan vi ska ha den här kärleken så vi kan ta ut grandet i vår broders öga. För det är vår kallelse till helande tjänsten. Och då ska vi börja titta från andra Petrus brev. Det här var så intressant. Alltså jag frågade ju Herren vad han ville att jag skulle predika idag. Då sa han, du ska gå till andra Petrus brev. Och där ska du tala i den här texten där det beskrivs vad Gud har gett oss. Alltså vad har Gud gett oss för någonting? Det är viktigt att veta, eller hur? Har vi fått någonting som vi kan inta? Det är viktigt att veta. Och då säger Petrus så här i det andra brevet, i tredje versen. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt som vi behöver. Jag tänkte på det innan. Allt som vi behöver är skänkt. Men varför har vi inte det då? Det beror på många, många olika saker. Men jag kan inte säga allt. Men han säger allt, han har skänkt oss allt vi behöver för livet. Och Guds fruktan. Alltså för livet handlar ju om allt det här praktiska, eller hur? Hus och hem och mat och lån och allt sånt här praktiskt som vi måste ha. För livet. Alltså han har skänkt oss allt vi behöver för vårt liv. Tror vi på det? Ja, jag tror på det. Det är därför som vi vägrar här i arken att oroa oss. Alltså om vi skulle känna oro så släpper vi taget om det. För Gud säger, varför ska ni oroa er? Han säger, ni får inte oroa er. Så säger han. Ni ska inte oroa er. Därför att det är hedningarna som oroar sig vad de ska äta och dricka och klä sig och sånt där. Men det ska inte ni göra. Vet inte ni att jag ger er allt vad ni behöver. Sök först mitt rike och min rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Det är det som Jesus säger. Allt som vi behöver för livet. Och vi har jättemånga privata behov, eller hur? Alltså vi har ju det. Jättemånga behov för vårt liv. Men också för Guds fruktan, alltså vårt andliga liv. Allt som du och jag behöver för vårt andliga liv. Och jag tänkte på mig själv och jag sa till ungdomarna. När vi var där i Filippinerna. Vi hade ju 3 möten om dagen och det var långa möten. Mycket undervisning, flera timmar och sen var det förbön. Och sen en timmes rast och sen tillbaka och undervisa, be. Och sen på kvällen be och undervisa. Så jag sa till ungdomarna att jag har glömt bort att ni är ungdomar. För jag såg att de kastade sig i swimmingpoolen. Fort de var färdiga. Tänkte, var det ungdomarna? Jag visste var de var swimmingpoolen. Och då tänkte jag så här, jag har nog glömt bort hur det var att vara ung. För att jag fick bara sitta i bön, i bön, i bön, i bön, i bön, i bön, i bön. Hela tiden i bön, i bön, i bön, söka Herrens ansikte. Men det var helt enkelt underbart. Alltså det var så underbart att få känna det där. Att allt som jag behöver för liv och mitt andliga liv har jag hos Jesus. Och det är olika tider, olika åldrar. Men att det finns tider när Gud kommer att kalla på dig. Och du kommer att känna att du att få vara i hans närvaro. Få vara i det liv som han har bestämt och gett oss genom Jesus. Är så dyrbart att du gärna stannar kvar en liten stund till. Vad säger ni? Visst är det bra det? Allt som leder till liv har skänkt oss Guds fruktan. Hur då? Genom kunskapen om honom som har kallat oss. Genom kunskapen om Jesus. Genom kunskapen om honom som har kallat oss. Med vad då? Hårdhet, lagiskhet, piska? Nej. Han säger så här. Med sin härlighet och godhet. Så när du och jag går in i den här mognaden och växten och utvecklingen. Så är det med hjälpen av den helige andes godhet och härlighet. Gud är god. Och vi behöver proklamera det här varje dag. Gud är god. Och ska vi förvänta oss nåd och förlåtelse och hjälp genom den helige ande. Så vi får ett nytt sätt att tänka. Och så säger han. Genom dessa, alltså godheten och härligheten, har han gett oss sina stora och dyrbara löften. för att vi genom dem ska få del av gudomlig natur. Vi ska få del av gudomlig natur. Vi ska bli lika Gud. Alltså kötslighet då. Det här världsliga ska tas bort. Jag vet att det kommer olika tider i mitt liv när jag tänker så här, jag gick genom den trånga porten när jag var 23, halleluja. Men det, jag får gå igenom den trånga porten då och då. För plötsligt har jag saker i mitt liv. Jag kommer inte igenom den trånga porten om jag inte lägger av det. Visst är det så? Man hamnar där vid trånga porten. Och så tänker man, jag kommer ju inte igenom allt det bråte jag bär på. Man lägger undan det. Och det här sker med regelbundenhet i våra liv. Ta emot det med glädje. Säg tack Jesus att jag fick se den trånga porten igen. Men jag kan inte ta med mig det här genom den trånga porten. Och då säger han, lägg undan allt som är till hinder. Och det vet jag ju inte alltid vad som är till hinder. Men så kommer jag till den där trånga porten. Därför är det genom kunskapen om Jesus som jag får del av hans godhet och får gudomlig natur sen vi har kommit undan fördärvet som på grund av begäret finns i världen. Det finns väldigt mycket smuts i världen. Mycket begärelse, mycket smuts och mycket kötslighet och mycket orenhet. Men vi har kommit undan allt det och fått del av gudomlig natur. Och den här gudomliga naturen ska mer och mer synliggöras i våra tankar, eller hur? Känslor, vilja, men också det vi gör. På det sätt som vi lever ska det här bli tydligt. Därför att Jakob säger ju några ord, och nu får ni hålla kvar Petrus, och tänkte jag kan bara läsa vad Jakob säger. Och han är faktiskt ganska frän på ett sätt. Han säger så här ifrån 2:14, mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Och så säger han så här, 18:e versen. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Därför att tro utan gärningar är död. Alltså det finns död tro. Men det finns också en levande tro. Alltså för tro är ju kraft till förvandling. Eller hur? Men det kan finnas en död tro. Alltså en tro som inte är i rörelse. En tro som inte ser. En tro som inte är kopplad heller till himlen. Och det är därför jag tror att vi ska be att den helige ande ska liksom tillföra kvaliteter i vår tro. Så skulle man kunna säga. Alltså det finns kvaliteter som Gud längtar efter att föra in i en tro som ska vara verksam. Som ska kunna sträcka sig ut. Som ska kunna bevara och behålla. Och då säger Petrus så här. Och han har rätt att tala in i ditt och mitt liv. Eller hur? För han förnekade Jesus 3 gånger. Och han fick gå en ganska tuff väg. Till han fick så upprättelse igen. Så han har rätt att tala in i mitt liv. Så jag säger så här, Gud, tala in i mitt liv. För han säger så här. Gör därför allt ni kan. 5:e versen. Därför han vill att vi ska få del i allt det här underbara som är beskrivet, eller hur? Ska få del i det. Och därför måste vi göra allt vad vi kan. Nu läser jag ifrån versen 5. Gör därför allt ni kan för att er tro visa dygd. Dygd är ju ett ord som vi sällan använder, men jag skulle kunna säga moral. Det går inte att ha en tro som är full med smuts. Orenhet och sexuell orenhet och sådana saker, det går inte, därför att i tron måste det uppenbaras renhet, och det syns i människors liv om de har en levande tro. Man kan bara intervjua dem så ser man det, därför de sörjer över synden i sitt liv. De vill, gode Gud, rensa bort allt, jag vill inte ha det här i mitt liv. Och då finns ju förlåtelsen att nå den närvarande. Därför att själv den levande tron längtar efter helig moral. Inte därför att vi ska ha någon slags lagiskhet eller 10 punkter till renhet. Därför att man har mött konungen genom tron. Man har fått en kärlek till honom. Och därför kan man inte ha någonting i sitt liv. Och vi ska be den här bönen: Gud, jag vill tillföra i min tro renhet och moral. Jag vill ha helig moral in i mitt liv. Och jag är inte så säker på att folk ber så mycket om sådana saker. Men det är jätteviktigt. Därför en levande tro som Gud ska kunna använda för att förändra den här världen. För vi ska ju vara salt, eller hur? Vi måste ju vara salt. Vi kan ju inte säga jag lever precis som ni. Utan det måste tillföras ett salt. Och det saltet är i dygden. Renheten, moralen. Liv som vi ska leva. Och det här är något vi ska be för. Be om att vi ska tillföra dygd i vår tro. Men sen står det också att vi ska tillföra i dygden insikt. Alltså vi måste förstå saker och ting. Och jag tror att ibland så förstår vi inte vilka konsekvenser saker får. Och jag predikade eller undervisade eleverna i veckan om dina beslut. Vilka beslut vi gör. Vi gör beslut varje dag utan att veta om det. Men så kommer vi till de stora besluten. De avgörande besluten. Och då måste vi veta hur ser livskartan ut. Och hur får vi hjälpen av den helige ande att förstå att de val vi gör i livet och beslut kommer att få avgörande betydelse. Inte bara för det här livet utan också för evigheten. Vet du, beslut som människor gör kommer att få avgörande, så att säga, det kommer att påverka deras liv också här i världen, alltså innan Jesus kommer tillbaka, men också i evigheten. Insikt. Alltså Gud vill ju ge oss insikt, förståelse, kunskap. Vi får inte gå som okunniga bebisar. Vi måste få en växt på insidan så vi förstår vad som är viktigt. Så vi kan göra beslut. Där går inte jag in i. Det är många saker som jag absolut inte går in i. Jag vill inte gå in i en sorts elakhet mot andra kristna. Det gör inte jag. Jag vill inte det. Jag vill inte ha det i mitt liv. Jag känner att man måste välja liksom insikt. Vad får det för konsekvenser? Jag såg en gång en troende när jag jobbade på Livets Ord för många år sedan. Så såg jag en man som var så fruktansvärt trött i sitt andliga liv och utmattad. Och jag tänkte, varför är han så utmattad? Då höll han en kniv i handen och stod och högg i sitt eget ben. Och då tänkte jag, gode Gud, han förstår inte att det han gör nu är att han hugger i sitt eget ben, fast egentligen tänkte han hugga i någon annans ben. Ser ni det här? Insikt. Alltså vi behöver förståelse, inse hur sitter saker ihop, hur påverkar våra livsval, vår framtid. Gud vill ge oss insikt, för jag tror att Gud vill välsigna dig och mig. Allt som leder till liv, eller hur? Och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Så jag tror Gud önskar att få välsigna oss, och därför behöver vår tro bli levande på ett sådant sätt att vi kan avskilja saker. Det här vill jag inte ha i mitt liv. Men det där vill jag ha i mitt liv. För det här kommer att gynna mig och min framtid. Och jag kommer att kunna välsigna ännu mer människor. Och så säger han så här. I insikten. Nu läser jag bara innantill. Det låter lite tråkigt där. Men det här är vad Petrus skriver. I insikten självbehärskning. I insikten så kan jag hålla tillbaka mitt eget liv. Även om alla skulle säga, nu går vi ut och knarkar. Då kan jag säga nej. Om alla på festen säger, men ta du också ett glas vin. Då kommer du kunna säga nej. När du känner att du börjar få ett litet vrede eller surhet eller negativa känslor. Då kan du bara säga, det här tar inte jag emot. Det passar inte mig som har fått del i vadå? Gudomlig natur. Passar inte mig. Det är ungefär som att jag säger, kronprinsessan skulle åka på den här, hon ska väl åka till England nu och vara med på den här avskiljandet av den nya kungen. Tänk om hon kommer och så att trasa. Vad har hon för vackra klänning? Vad har hon köpt den där vackra klänningen som ser ut som en trasa? Det går ju inte. Det passar inte henne som ska bli drottning att komma i en trasa. Och det passar inte dig och mig heller, eller hur? Därför har vi självbehärskning. Vi säger, nej, jag vill inte ha det här. Jag är en kung och en präst. Och jag ska få del i hans löften och i hans härlighet, för Gud är god. Och i självbehärskningen så kommer en sån fantastisk frukt som kommer att gynna väckelsen. Det här kommer att gynna väckelsen. Därför den frukten som kommer i insikten, så kommer också självbehärskningen och uthålligheten. Uthålligheten kommer. Och det är en otroligt vacker frukt som inte växer på höjden där det blir mirakler och härlig genombrott av den helige ande. Där växer inte uthålligheten. Den växer i dalen. När det är jobbigt, när det tar emot, när man känner att nu vill jag inget mer, nu vill jag inte läsa Bibeln, nu vill jag göra något annat. Då växer den här frukten som heter uthållighet. Och det, jag tycker att det är den vackraste frukten som behövs i väckelse. Då behövs uthålligheten. Vi ger inte upp. Och sen säger Herren att i uthålligheten växer det någonting som vi redan har läst om här. Allt som leder till liv och Guds fruktan. Men utifrån den här uthålligheten så kommer Gud att kunna uppenbara sig. Så ge inte upp. Även om det är jobbigt och även om det tar emot och även om du tycker att mycket av det som Gud har lovat inte ännu har infriat sig, så kommer det här att ske. För Gud är trofast, eller hur? Han kommer inte att svika dig, han kommer inte att lämna dig. Han kommer inte att vara som en alkoholiserad pappa som bara ger löften och glömmer vad han har sagt. Utan när Gud har gett löften, ni ska få delaktighet i gudomlig natur, ni ska få del av min härlighet, allt som leder till liv och gudsfruktan, så måste vi arbeta med vår tro. Och det här är så enkla saker. Vi säger, heliga ande, verka i mig och uthålligheten så jag får en riktig äkta gudsfruktan. För jag vill faktiskt leva med dig varje dag, Gud. Jag kände när jag, det var lite jobbigt faktiskt. För när jag var i Filippinerna blev jag ju så där otroligt ärad. Så det var jättestora banderoller överallt med mitt leende ansikte. Jag gick där och... För jag visste så fort jag väl landa på Arlanda så får jag ta av mig allt det där från Filippinerna och så kommer jag in i tjänstesmörjelsen i arken. Allt jobb vi ska göra här och alla utmaningar och allt där. Och det var helt också underbart. Då tar man på sig arbetskläderna. Det blir lite någonting annat. Men i Guds frukten kommer någonting vackert som Gud har gett profetord till oss. Kommer ni ihåg vad det var för någonting som Gud sa profetorden? Vi ska älska Jesus och älska varandra. När jag satt och läste det här och bad till Gud tänkte jag, vad långt fram det där kommer kärleken till varandra. Det kanske inte är så lätt. För jag träffade en karismatiker en gång som sa, jag frågade, vilken församling är du med? Jag är med i den universella församlingen. Jaha, sa jag. Den är väl osynlig? Ja, vad skönt, sa han. Då behöver jag inte möta de där jobbiga människorna. Jag är med det universella. Och det ska jag säga, det är en väldig skillnad där att komma in i andras arbeten. Alltså det var ju Filippinerna och så här. Och då kan jag förstå en del kristna som springer runt i alla möjliga kyrkor för att då får man den där första, du vet väl, signelsen. Åh, är du här? Var kommer du ifrån? Åh, så får man det där. Vad kul att se dig. Men när man är hemma så är det ju som att man sitter och äter vid middagsbordet. Och det är inte de här fläskiga rätterna alla gånger. Utan då blir det liksom vardagskristendomen. Och den står människor ofta inte ut med. Men den tycker jag väldigt mycket om. För det är den som liksom sätter prägel på hela vårt liv, vardagskristendomen. Hur ser det ut i vardagen det vi gör tillsammans? Det är en som kan komma ut några veckor och bli hyllad. Men att vara hemma och liksom stek potatis och fiskpinnar. Och, ja, men jag vill ju ha hyllningen. Var är ungdomarna? Så tänker jag, men gode Gud, det här vardagslivet. Därför kommer det ganska långt ner det där, så att säga, syskonkärleken. Det är en väldig utmaning. Det behövs återhållsamhet, självinsikt. gudsfruktan, det behövs det ena och det andra för att vi ska komma in i det som är äkta syskonkärlek, när vi kommer att sakna varandra. Vet du det? Vi kommer, nej men här saknas det någon. Här är ett hål i muren. Var är den där brodern? Var är den där syskonen? Det kommer att bli en kärlek som världen kommer att se. Vet ni vad Bibeln säger i det här? Se hur de älskar varandra. När de ser det så vet de att Jesus har kommit till den här världen. Men ibland undrar jag om han är totalt osynlig. Jag satt och läste så tänkte jag, men gode Gud, alltså, skandaler, vi ska frossa i en liten skandal. Finns det ingen liten skandal vi kan frossa i? Så vi kan skriva en artikel om en skandal. Men tror ni att Jesus blir synlig i detta? Amen, vad säger ni? Det finns ju inte en möjlighet för Gud att bli uppenbarad, utan i syskonkärleken. Kärleken överskyler en myckenhet av synd. Alltså det finns någonting i kärleken som gör att man inte bara fläskar upp varandras svagheter och brister. Syskonkärleken. Och i syskonkärleken, i den lokala församlingen, kan kärleken till alla människor bli synlig. Nu är det sista som han säger här. I syskonkärleken, kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa. Om allt detta finns hos er och får växa. Blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Vi blir inte overksamma och vi blir inte heller utan frukt. Så ta till det här låter ju lite så bruna strumpor, kristendom lite grann. När man läser självinsikt och liksom återhållsamhet och allt det här. Men jag tror att det här är väldigt viktigt för att få tro ska bli sund. Eller vad säger ni? Alltså det måste till en vacker sundhet för att Gud ska kunna utföra det som han vill. Och så säger han, men den som saknar detta är närsynt och blind. Och glömt bort sina tidigare synder. Och sen kommer 10:e versen när han säger, ska vi bara avsluta med det idag så här. Det är Petrus som säger det här. Tänk att han föll. Han föll pladask. Alltså han föll så groteskt jobbigt. Alltså han hade så fruktansvärt dålig självinsikt. Han hade inte bett det här insikt. Eller hur? Han hade ingen insikt. Han sa sig, Jesus, om varenda person överger dig, tänker jag aldrig överge dig. Aldrig, Jesus. Om de där smiter iväg så kommer jag stå vid din sida. Och så säger Jesus, jaha. Det blir lite pinsamt där. Mm-hmm. Men det är så här, Petrus, att Satan har begärt att sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Eller att din tro inte ska gå under. Eller att din tro inte ska gå sönder. Vilken kärlek från Guds sida. Och sen säger han så här, när du väl har omvänt dig. Det hör jag inte, Gud, halleluja, halleluja, jag hör inte det. Jesus säger, när du väl har omvänt dig, Petrus, då ska du styrka bröderna. När du har omvänt dig. Han hörde inte på det örat. För att han hade inte den där insikten om sin svaghet. Om sitt beroende av den helige ande. Och jag tror den insikten gör oss starka. Alltså när vi är svaga, bräckliga, utsatta. Då får vi del i den helige andes övernaturliga smörjelse. Och sen, och det är så hemskt det här. När han till sig börjar för förbannat och säger, jag känner inte den mannen. Då kommer Jesus ut och tittar på honom. Och vet du, då kastar han sig. Han bara kastar sig. Och han gråter bittra tårar. Men Jesus är så godhjärtad. Så när han skickar Maria från Magdala för att berätta om uppståndelse säger han, säg särskilt till Petrus. Det tyckte jag var godhjärtat. Säg särskilt till Petrus. Han skulle berätta det. Det finns hopp för dig också. Och sen i uppståndelsens morgon så kommer det bara 3 frågor. Ingenting annat än 3 frågor. Och de kommer tillbaka gång på gång in i våra liv. Älskar du mig? Älskar du mig? Och i den kärleken finns väckelsen. I den kärleken finns väckelsen. Ta hand om fåren. Vad är det för fåren? Ta hand om lammen. Det är det som är din uppgift, Petrus, nu från den här stunden. Och då säger han, Ja, men hur ska det gå med Johannes? Jag tror att han är lite sur på Johannes. Som alltid ligger vid ditt bröst och ska alltid få det bästa. Hur ska det gå för han? Han tycker så att han går där och liksom, Johannes, ni vet, som Jesus älskar. Det är bara lite jobbigt för Petrus. Och då säger bara Jesus här, vad kommer det till mig? Följ du mig? Det här med Johannes har du ingenting med att göra. Men följ du mig in i det som är din kallelse för ditt liv. Så det finns någonting otroligt vackert i det här. Och då säger Petrus, han säger så här till dig och mig idag. Ni behöver aldrig falla. Ni behöver aldrig falla. Jag följ, säger Petrus. Men ni behöver inte falla. Och så kommer han med det bästa rådet någonsin. Så jag avslutar med det. Om någon kan ge råd så är det Petrus. För han har fallit. Och han säger, om ni gör så här vänner så faller ni aldrig. Arbeta på er tro. Men sen måste ni också göra kallelsen och utkårelsen fast. Visst kan det, har vi talat många gånger. Alltså utkårelsen betyder att det är Gud som har kallat dig. Du har inte kallat dig själv. Du har inte liksom, åh nu kallar jag mig till evangelist, nu kallar jag mig till profet. Nej, nu blev jag apostel istället. Du har inte kallat dig. Det är Gud som har kallat dig. Så du måste lägga det i ditt hjärta. För annars börjar vi gå på andra vägar. Vi börjar prata självförverkligande. Har ni hört det? Självförverkligande. Jag ska förverkliga mina drömmar och mina planer. Och mitt. Jag får inte förverkliga något av det. Jag ska förverkliga hans drömmar. Och hans planer. Och det som han har i sitt hjärta. Och därför måste jag göra både min kallelse och utkårelse fast. Alltså jag måste ha Gud lagt i mitt liv. Det har han rätt att förvalta för sitt rike. Där blir man stark, där blir man mogen. Där börjar man växa in i det som är hans vilja. Och han säger, gör din, var desto ivrigare bröder. Att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. Alltså han säger, jag föll i onödan. Jag hade inte behövt falla. Om jag hade förstått att det som Gud la i mitt hjärta att vara en sten i ett fantastiskt bygge. När jag läste när han säger helvetets porta ska inte bli församlingen övermäktig. Och Petrus fick det mest fantastiska kallelse in i sitt liv. Så gjorde inte han det han skulle göra. Att göra sig beroende av Gud. Han tyckte jag klarar det här själv. Jag är duktig, jag har fått den här kallelsen. Och det var jag som var först att se att Jesus var Messias. Och han var alltid framme där och ställde frågor. Men han glömde bort det viktigaste, sin utkårelse. Det är Gud som äger mig. Och så säger Jesus de här jobbiga orden till honom. Petrus, nu ska du få gå på en väg som du inte vill gå på. Nu får du gå på en väg som jag bestämmer över ditt liv. Där jag vill bestämma själv. Nej, det får du inte göra nu. Nu är det jag som bestämmer. Nu ska du gå på en väg som jag har bestämt för ditt liv. Och det var den allra bästa, mest underbara, ljuvliga vägen som Petrus fick gå på. Och han föll aldrig mer. Han föll aldrig mer. Och vi har ju läst eller kyrkohistoria sådana här sägner. När han skulle offras för Jesus när han stod i den yttersta nya möjligheten att stå för Jesus. Så stod han för Jesus, eller hur? Han förnekar inte Jesus igen. Och då dödade de ju honom. Men man läste om det där så sa de så här att Petrus ville inte korsfästas på samma sätt som sin frälsare. Han sa, jag vill korsfästas upp och ner för jag är inte värdig. Jag vet inte om det är sant, men någonting i det här säger att det blev en otroligt stor förändring i Petrus liv. Och han har rätt att tala i mitt liv. Gör din kallelse, Linda, och utkårelse fast. Så kommer du aldrig någonsin att falla. Och då kommer du få en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesu eviga rike. Du har en fri och öppen väg till allt det här som jag har läst om nu. Allt som leder till liv och gudsfruktan. Hans gudomliga makt skänkt oss. Alltså allt det här som Jesus vill övervälsigna dig med. Men om du inte arbetar med din tro på det sättet som Petrus berättar, så kan du inte ta emot det här goda. Det blir så begränsat, eller hur? Det blir så fattigt, det blir så instängt, det blir så frustrerat. Men om vi kommer ut i den här friheten. Och låter Gud arbeta i vår tro, för vi ska ta emot mer på arken, eller hur? Vi ska ta emot mycket, mycket mer. Vi vill inte ha en tumvante. Jag var i Filippinerna, så var det en person som, det var så sorgligt, och sa, det blev ingenting annat i den här personens liv än en tumvante. Och jag tänkte, jag vill ha hela vanten. Det blev bara en tumme av allting. Ingenting. Det blev bara, försvann bara. Och då vet inte jag vilka beslut den här personen gjorde. Därför jag har ju varit i Filippinerna i nästan 30 år. Vad gjorde den här personen för beslut? Hur arbetade den med sin tro? Hur mycket utrymme gav den här personen till det heliga ande? För det borde inte ha blivit en tumvante. Eller hur? Och den här församlingen, arken, ska kunna ta emot så mycket av Gud. Inte med lagiskhet, inte liksom med tvång och inte med hot som kommer ifrån ledare. Utan med godhet och härlighet. Och längtan efter att Gud ska kunna uppenbara sin härlighet ibland oss. Så vi vill inte ha en död tro, vi vill ha en levande tro. Vi vill ha en tro som har med sig gärningar, som uttrycker någonting, som kämpande tron också. Vi har en kämpande tro, för det är inte alltid det funkar så bra. Det kraschar ju till och från. I mitt liv och i ditt liv och i allas våra liv så kraschar det. Men Bibeln säger ju så här att en rättfärdig kan falla 7 gånger, men Gud reser honom upp igen. Men han säger, du behöver inte falla, du behöver inte falla. Det låter ju nästan som fantasier att vi inte ska falla. Men Petrus vet precis vad han talar om. Så vi ska be lovsångarna komma upp, och så ska vi utan fördömelse ska vi be att Gud ska liksom börja verka i vår tro. Så vi får moral. Jag tycker om moral. Jag älskar moral. Jag tycker om när jag jobbar nära olika män och det finns moral. Det finns liksom gränser. Jag kommer ihåg Hanna, hon är så vacker och fick mycket sponsring, och så var det någon känd person i Sverige här som skulle visa sin kollektion. Och så skulle de få åka ner och titta på kollektionen. Men när de kom in i hissen, vet du vad han gjorde? Han öppnade gylfen. Och hon slog honom på handen och sa, fy på dig! Det gillade jag. Fy på dig! Alltså, vad finns moralen? Vad finns renhet? Vad finns Guds härlighet? Vi ska kunna vara trygga i vår relation till varandra. Och komma nära varandra utan att det blir orenhet och övertramp. Därför vi har självbehärskning. Visst är det bra det här? Vi vill ha det här. Så heliga ande, verka i min tro, verka i min tro, verka i min tro. För jag vill ha allt det som du har berättat. Allt som leder till liv och Guds fruktan och hans gudomliga makt skänkt oss. Och ibland känner man gode Gud, det känns som en tumvante. Nej, jag vill ha mer. Ja, men jobba på din tro då, Linda. Ja, Jesus, det kan jag inte heller. Du får hjälpa mig. Så att allt det här slutar med att vi får säga hjälp. Och det är ett ganska bra ord, eller hur? Visst är det bra det? När det blir som riktigt jobbigt. Åh, vad jobbigt. Kom heliga ande och hjälp mig, för du älskar mig så mycket. Allt som leder till liv och Guds fruktan, hans gudomliga makt skänkt dig. Så att vi ska gå in i det här, för nu ska vi in i väckelse. Och utan det här så blir vi bara små köttbullar. Alltså, vi kommer att ligga under kraften och vi kommer att rulla här. De sa att pingsvännerna hänger i gardin. Jag hoppas vi kan, vi har inte så många gardiner att hänga i här. Men jag tycker det låter häftigt i alla fall. Det är väckelse, Guds ande verkar. Men om allt det här sker i ditt liv och du reser upp dagen därpå som en köttbulle, det blir ju inget roligt för oss andra. Men var det inte Karin som låg 2 timmar under Guds kraft? Hur kunde de bli köttbullar? Vi ska inte bli köttbullar. Så att när vi väl kommer under Guds kraft, då ska vi säga, heligande, verka i mig, verka i mig, verka i mig nu. Återhållsamhet, självinsikt, kom och verka heligande, kommer din kärlek. Och tänk på det när väckelse är på väg nu. Nu har vi ett utöver väckelse och så ligger du under Guds kraft. Låt honom verka i dig så att det blir vackert. Alltså, allt ska bli så vackert. I den här väckelsen. Vi ska bara känna. Det måste lukta himmel här. Det är någonting som är på gång här. Det luktar himmel här. Så nu vill jag inte att du ska bli deppad av den här undervisningen, utan det här är ändå bara Gud som gör allt där. Men Petrus har rätt att tala in i ditt och mitt liv. Han vet vad han talar om. Jag är inte säker på att jag vet allt vad jag talar om, men han vet vad han talar om. Alltså han föll. Och jag vet inte om jag har fallit utan att det har märks. Det händer ju, eller hur? Jag kanske har fallit i min tanke. Jag kanske fick en stor bjälke fast ingen såg det. Men Gud ser det. Alltså vad är det för bjälke du har i ditt öga? Och förlåt Gud, förlåt Gud, förlåt Gud. Nu ska jag lägga undan bjälken, för jag ska vara en kanal för att välsigna istället för att förbanna. Men det mesta syns ju inte, det händer i våra hjärtan. Så nu så går vi in i det här med väckelsen att göra, med mognad att göra, med utrustning att göra, med bevarande att göra. Och jag tror att vi kommer att komma in i någonting så fantastiskt, underbart, att vi bara kommer att vakna på morgonen och säga, det här är inte sant. Det är inte sant Gud. Välsigna oss här mycket. Det är inte sant Gud. Jag kan inte ta emot allt det här. Gud, vidga mitt hjärta ännu mer Gud. För det är inte sant Gud att du välsignar mig så mycket. Det kommer att hända i ditt och mitt liv. Eller hur? Nu tittar jag på dig, för jag säger att det bara känner, ja Gud. Och Nils, vad säger du Nils? Du förväntar dig bara godhet, 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 godhet. Visst är det så? Och så öppnar vi våra hjärtan idag för att få en levande och verksam tro. Vi kan säga så här i arken, visa er tro utan gärningar, så kan vi visa vår tro med gärningarna. Och jag känner, vi gör inte så mycket just nu om vi tänker på vad som nöden, vi behöver i nöden. Men vi ska göra mycket, mycket mer. Mycket, mycket mer för vår frälsare. Och vi ska få kapacitet för att kunna bära och förvalta det Gud lägger in i den här församlingens hjärta. I församlingens hjärta. Var rädd om smörjelsen. Var rädd om smörjelsen. Och jag tänkte på det när jag var i Filippinerna. Jag tänkte så här, man kan förlora allt men inte smörjelsen. Jag måste ha smörjelse i min lampa. Och jag hade ju med mig en oljeflaska som jag var så rädd om. För jag bad mycket med olja i Filippinerna. Och tappade jag bort oljeflaskan. Jag skulle ha ett stort möte och hittade inte oljeflaskan. Så jag sa till Violetta, gräv i väskan, plocka upp allt i väskan. Och hon grävde i väskan och fick upp alla grejer. Hittade inte oljeflaskan. Jag blev desperat. Oljeflaskan, Jesus, var är oljeflaskan? Var är oljeflaskan? Och så hörde jag Jesus säga, den är där borta. Då låg den slängd långt på kanten på podiet. Tänk att han sa, där är han. Han visade mig vad oljeflaskan var. Och då tänkte jag på en gång, gode Gud. Jag vill inte att du kommer tillbaka. Jag inte har någon olja i min lampa. Så tänkte jag. Men Herren, vi ska vara så rädd om den här närvaron. Så rädd om Guds ande. Vi ska vara så rädd om. Vi ska inte vara hysteriska. Vi ska vara överandliga. Vi ska vara rädd om det. Eller hur? Och så står det i Bibeln, har du någonting emot någon så förlåt dem. Tycker du att de har varit dumma emot dig, så då måste vi hjälpa varandra och förlåta. Så vi inte ruttnar på insidan. Utan vi måste bara förlåta och låta smörjelsen verka så att det blir rent och vackert. Och ibland får vi förlåta rätt många gånger. Kommer ni ihåg Petrus? Räcker det med 7 gånger? Jättefrom är han nu. Han tänker, nu ska han visa de andra att han är på topp. Visst är det så ibland? Du kanske har känt också. Jag har förlåtit 7 gånger. Det är fantastiskt. De där har man förlåtit 3 gånger. Men jag har förlåtit 7 gånger. Och så börjar Jesus säga. Hur många gånger skulle vi förlåta? 7 gånger 70. Det är 490. Det hinner man inte med på en dag i alla fall. Då får man jobba på. Men jag ska säga er att det här är någonting som talar om ett annat sorts liv än det som finns i världen. Nu sänder jag det här i era hjärta, i mitt eget hjärta. För vi ska göra också sådana här beslut. Jag har beslutat att följa Jesus. Och vi tar en låsång som du bara känner att ni vill. Bara, så går vi in i det här. Jag bara känner själv att jag vill gå in i det här. För jag vill inte gå till himlen förrän jag får se den här manifestationen av den väckelse vi har tagit emot. Alltså det kommer att bli så vackert. Och jag längtar efter den vackra väckelsen. Som inte plötsligt bara blir en enda stor köttbulle. Utan att det ska bevaras, beskyddas. Rent kommer helige ande. Varsågod Karin. Eva. Tack Jesus. Vi är så tacksamma Jesus. Så tack nu kanal 10. Gå in i smörjelsen alla vänner där och älska Jesus. Bara älska, älska, älska frälsaren. Vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig.
Jag lägger ner mitt liv. Jag ger upp all kontroll. Jag ser aldrig tillbaks. Ge dig allt jag har. Jag lever för din ära på vår jord. Den längtan som du
Prins kommer det.
För vi har fått del i gudomlig natur och vi har lämnat världen och världens begärelse och mörker. Och därför ber vi dig nu, heliga ande, hjälp oss att göra en lite djupare överlåtelse i vår efterföljelse. Så kom, heliga ande.